Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se.
Hej Lotta!
Hej, hej Victoria!
Dubbel hej idag, ja, men, så vågat.
Jag är lite wild and crazy.
Hej, hej! Och hej, hej till dig som lyssnar. Och varmt välkommen hit. Så himla glad att just du lyssnar idag.
Ja, välkommen till Hälsosnack.
Mm. Och idag så har vi ett riktigt spännande och intressant avsnitt att presentera för dig. Det har ju säkert inte undgått någon att vi har blivit väldigt intresserade av kroppen. Eller vi har ju länge varit intresserade av kroppen, men kanske haft mest fokus inuti kroppen på hur man får en bra tarmflora och en mage som är lugn och fungerar som den ska, och stärka immunförsvaret och balansera hormonerna och allt det där.
Ja, men precis, och det är vi ju fortfarande intresserade av.
Ja, men sen så har vi också mycket tack vare den här PT-utbildningen som du har gått och som jag har hoppat på nu igen, blivit jätteintresserade av liksom, vad ska man säga? Det yttre fysiska skalet.
Ja, men precis.
Ja, hur ska man säga det?
Ja, men ja, vi tänkte så här, innan vi började spela in, att du skulle säga stommen eller ja, men det är ju liksom ja,
skelettet, musklerna, hur liksom mekaniskt hänger vi ihop och ja, hur kan en del som hakar upp sig lite faktiskt rippla ner och bli till en smärta i kroppen på ett helt annat ställe. Och, ja, och du har ju verkligen blivit supernördig på det här, Lotta.
Ja, men jag har ju varit intresserad av det här länge, för jag har ju haft problem med min kropp ända sedan jag minns när jag var 16 år ungefär, har jag haft problem med ryggen, så att det här är ju ett intresse jag haft länge, så det är så kul att få grotta ner sig och förstå ännu mer om det här. Mm. Och jag har kanske sett för ett par år sedan, då låg jag på en brödkavel för att fixa några kotor i ryggen. Och, ja, jag har försökt ganska mycket och det har ju blivit så mycket bättre, absolut.
Ja, och det är likadant med mig ju, att när jag fick mitt diskbråck i våras, då ökade ju det här intresset också, för att just att jag har en inställning att jag vill förstå, men varför har jag ont egentligen? Mm. Varför har det blivit så här? Ja, så att när Rasmus Svärd, som är dagens gäst, hörde av sig till oss och berättade lite om vad han sysslade med och gärna ville komma till podden och berätta mer, så tyckte vi att det lät som en jättebra och spännande idé.
Verkligen. Mm. För han har ju lite en annorlunda approach, så, och det händer ju nytt hela tiden, så att varför inte, tänkte vi.
Ja, och Rasmus Svärd, han är fysioterapeut och posturalterapeut, och det är framförallt det här senare då som vi ska prata mycket mer om i intervjun. Och det handlar om att träna och få ordning på sina inre hållningsmuskler, eftersom det nämligen kan vara en väldigt viktig nyckel till att förbli smärtfri eller att bli av med smärta som man har i kroppen.
Mm, ja, men precis.
Och kunna träna effektivare och verkligen kunna liksom rekrytera rätt muskler när man gör styrkeövningar eller är ute och springer eller gör yoga eller vad det nu är.
Mm. Och det kan jag ju säga, för vi har ju testat. Vi fick ju prova på det här, så att vi har haft en varsin session med Rasmus och sen har vi fått ett varsitt träningsprogram av honom, och vid inspelningen så var det ju bara en vecka efter, men nu när vi släpper så har det ju gått lite längre tid, så nu kan jag ju säga att jag märker skillnad, även om jag inte är ända fram än. Jag ska ju hålla på och träna ett par månader till, men det är någonting han har på gång, alltså. Det är jättebra.
Mm. Det känns bra, jag gillar mina övningar också och tycker att det känns väldigt skönt i kroppen, så.
Och jag tycker det går mycket bättre i benböj också, jag kan faktiskt rekrytera mer muskler där. Fler rätt muskler. Ja, not magic. Men innan vi lyssnar till Rasmus så vill vi passa på att göra lite reklam för våra egna webbkurser som finns på vitalista.se. För ni vet väl att vi har webbkurser i bland annat meditationen Kirtan Kriya, vi har andningsövningar, vi har Clean Reset-metoden för att få en lugn mage och stärkt immunförsvar bland annat. Och sen så mitt fantastiska fertilitets- och hormonbalansprogram som jag har lagt ner själ och hjärta i för att ta fram.
Det är jättefint, Lotta. Mm. Men kolla gärna in där vitalista.se under fliken webbshop och se om det finns någonting som intresserar just dig där. Och sen så kom ihåg att du också jättegärna får följa oss på Instagram. Där heter vi @hälsosnack med Lotta och Victoria.
Perfekt, då kör vi igång.
Hej Rasmus och varmt välkommen till Hälsosnack.
Hej,
kul att ha dig här.
Tack, det är roligt att vara här.
Ja, men det är så himla kul för att det har väl inte undgått någon att jag fortsatte i alla fall, gjorde klart min PT-utbildning här precis, och du ska snart börja på din.
Börja igen,
hur som helst. Så blir man ju mer intresserad av kroppen och hur kroppen fungerar, och sen har man ju sina egna krämpor parallellt med det.
Och du har blivit jättenördig, Lotta.
Okej, jag har nördat
muskler
in.
Muskler och triggerpunkter och vrid och vänd. Och
men det är så spännande, det är så intressant.
Jag kroppen är fascinerande.
Ja, och det är det som att universum på något sätt förstår det här. Så att rätt vad det var för ett mejl från dig, Rasmus.
Ja, precis.
Jättekul. Och du ville komma och berätta om postural träning.
Det stämmer.
Och det är ju superspännande, tycker vi. Så att självklart vill vi prata om det.
Ja, vad roligt. Jo, men det stämmer. Så jag har ju många klienter från hela Sverige och hela världen för den delen. Och några av dem hade lyssnat på er podd och tyckte att ni var jätteduktiga på det här med poddande.
Tack.
Och ville absolut att jag skulle vara med i ett avsnitt. Så jättekul att vara här.
Ja, roligt.
Verkligen. Så jag är ju då posturalterapeut, en av få i Sverige. Sen finns det en gäng posturaltränare också, men det kan vi prata mer om sen. Och jag heter Rasmus Svärd och jag finns framförallt i Göteborg och Stockholm. Och det är det jag gör på dagarna. Jag har förmånen att få jobba med min passion på dagarna. Och det är människors kroppar och hälsa och så.
Mm, och det har alltid varit din passion?
Ja, det började tidigt. Jag har alltid gillat välmående och hälsa och att hitta sätt att förstå kroppen och att prestera väl. Redan när jag var liten så vet jag att jag tog så här godislöften när man inte äter godis på ett år. Och det var så kompisar som gjorde det också. Man fick ju en liten peng. Men jag fuskade aldrig, för jag gjorde lika mycket för min egen skull. Och det vet jag att mina kompisar kunde ju fuska bakom föräldrarnas rygg och sådär. Så att det har alltid funnits där ett hälso- och hälsointresse. Och sen när jag var liten så spelade jag ju tennis väldigt mycket. Och även simning, båda på nationellt hög nivå. Vilket gör att man vill prestera så bra som möjligt och hitta sätt att göra det på. Så att,
Fick du själv någon skada så i din träning som gjorde att du liksom ännu mer ramlade in på det här?
Ja, alltså jag hade inte så många skador. Men min bror hade mycket skador. Så att det var egentligen han som lurade in mig på det här spåret då.
Du var tvungen att fixa honom.
Jag var tvungen att fixa honom. Ja, men han sökte med ljus och lykta över lösningar då. Och fan väl, alltså vi var ju rätt duktiga, så vi hade ju hjälp av Riksidrottsförbundets sjukgymnast till exempel. Och så där, han gick ju till osteopat och naprapat och kiropraktor, de klassiska yrkena, ortopeder och så vidare. Och det blev ju kanske lite temporär förbättring, men det var ingenting som riktigt fixade problematiken. Och sen till slut så fick han tips om en kille i Borås som han åkte till. Och då blev han smärtfri redan under första besöket. Och höll sig smärtfri sedan dess och spelade 4 år till på college tennis då, som var hög nivå och sådär. Så han höll på länge och det gjorde ju att jag blev väldigt intresserad av det där. Först var jag inne på helt andra banor och skulle bli civilingenjör. Pluggade ett år på Chalmers på industriell ekonomi och så. Men sen när jag valde att hoppa av det och inte riktigt visste vad jag skulle göra, så ringde jag upp Marcus som han heter då, och frågade hur blir jag sån som du är? Och då fanns det ju ingen utbildning till detta, så det fanns ju inget bra svar på det liksom egentligen då. Men jag var ju motiverad. Jag har alltid varit en sån som går min egen väg och vågar följa mina drömmar. Och idag jobbar jag med min passion, så det har ju gett någon form av resultat. Men vad jag gjorde var att jag ringde Marcus flera gånger och sa att, för han bodde i Borås och jag bodde i Göteborg, och sa att jag är i Borås nu och hinner du ta en lunch? Jag var inte i Borås, men det är ju hyfsat nära. Så den gången han sa att han hann då, så satt han med bilen och åkte dit så fort
han kunde.
precis. Och sen, ja, vi åt en lunch och av någon anledning då så verkar han tycka om mig. Så att jag fick till slut gå som lärling hos honom. Och jag har gått i jättemånga utbildningar, men det är fortfarande den jag rankar högst av många, många anledningar då, liksom att få observera mycket hur först och sen allt eftersom prova under handledning och sådär. Så det är väldigt
coolt. Tacksamt. Mm. Skapa sig sin egen utbildning.
Ja men precis. Ja, det kan man väl säga. Så det var jag, en tjej till som heter Linda, som gick den första organiserade kullen till posturalterapeuter i Sverige då.
Men ska du berätta nu lite, vad är postural träning? Och hur skiljer det sig från då osteopati och kiropraktik, precis, och sjukgymnastik, precis, som du har pratat om här?
Ja, man kan säga att jag tror det finns 2 bra sätt att förklara vad postural träning eller postural terapi, som jag kallar det, egentligen samma sak, är, så att man förstår det som lyssnare då. Och det första är att man tittar lite på historiken, och det andra är att man jämför det med någonting som man kanske vet lite mer vad det är, till exempel metoderna du nämnde, eller klassisk fysioterapi eller sjukgymnastik. Och jag går gärna in lite djup på de aspekterna också, men man kan ändå förenklat säga först att posturalterapi är en terapimetod som genom skräddarsydda träningsövningar korrigerar hållningsobalanser och muskulära obalanser som leder till smärtfrihet och symptomfrihet då. Så det är en väldigt individanpassad terapiform så.
Just det, för att det är övningar som aktiverar vissa muskler och försöker avaktivera vissa muskler.
Ja, exakt.
Och som man gör under en period.
Så som det går till då är att man kommer på ett besök, och första besöket gör man en noggrann hållningsanalys och funktionsbedömning där man tittar på hur kroppen funkar just nu. Och utifrån det då så skräddarsyr man lösningen, och det är nästan så, eller det är alltid så att människor har muskler som är dysfunktionella, det vill säga att de inte gör sitt jobb som de ska. Och så finns det ju, på något sätt har man ju löst uppgiften ändå, så man har skapat kompensationsmönster i kroppen. Alltså andra muskler som jobbar för mycket. Och då vill man ju få de här musklerna som jobbat för mycket att slappna av lite och minska sin ton. Så vill man ju få de musklerna som varit underaktiva att komma igång och börja ta sitt ansvar. Och man utgår mycket från hållningen då, alltså utgår från de här posturala eller hållningsmusklerna. Det är därför det heter postural terapi, alltså hållningsterapi.
För det är oftast där som man blir spänd och trött i de här musklerna som får jobba lite extra. De här som har tagit semester, de...
Ja, men precis. Då kan man säga det så här, att hållningsmusklerna, när de jobbar som de ska, då känns det väldigt fritt och skönt i kroppen och man blir inte spänd och trött. Problemet är att de blir ofta underaktiva, och då måste man fortfarande hålla sig upprätt mot gravitationen. Och då spänner man ytliga muskler som till exempel framlåren eller nacken eller ryggen, hela ryggfiléerna. De stora ryggfiléerna, de ytligaste, ska egentligen vara avslappnade när man står upp, men de är ofta väldigt spända hos många människor. Mm.
Och vad beror det på att man får, att man får fel hållning och att hållningsmusklerna bara bestämmer sig för att slappna?
Ja, precis. Nej, men det är väldigt spännande. Till att börja med så vill ju ingen kropp vara stel eller spänd. Och så att det beror ju på någonting då, va? Om man tar 1000 3-4-åringar i den åldern runt hela världen, det spelar ingen roll var man tar dem ifrån, så står nästan alla med fötterna lite inåt. De står upprätta, de är avslappnade i kroppen. Och de har inga muskulära spänningar och ofta pigga och lätta att röra
sig. Slappnar av sina magar.
Magen är avslappnad, man ser ofta att den putar ut och de andas bra med magen. Och så det är så vi föds, det är vår inneboende styrka i kroppen. Så. Och det har ju alla med sig sen födseln. Sen vad som händer om man tittar på samma individer när de är 12.
Så börjar skolan först.
Ja, så sitta. Redan vid den åldern liksom, så när man börjar skolan. Och det ser lite olika ut då, beroende på var i världen man är. I vissa kulturer och vissa ställen går man kanske inte skolan, och andra gör man det ju mycket då, va? Och vissa kulturer sitter man på huk och äter, och vissa kulturer sitter man på stolar och äter. Men som i västvärlden här i Sverige då, så sitter man ofta på stolar i skolan. Och då slutar man använda sina djupa höftmuskler som till exempel används om man sitter på huk. Och där börjar ju många problem. Det blir många följdkompensationer på det. Till exempel blir ländryggsmusklerna som vi pratar om och lårmusklerna som vi också pratar om, de blir överaktiva. Alltså ett vanligt kompensationsmönster. Det finns ju såklart varianter på det. Men det är två vanliga grejer som sker av sittande. Och
sen fortsätter vi att sitta resten av livet.
Ja, man gör ju det. Och så börjar man kanske med någon idrott. Och det är ju fantastiskt. Men en del idrott är också ensidiga. Så att man kan gärna... Jag till exempel spelar mycket tennis och det gör man... Mycket rotationer, om man spelar mycket forehand som det heter, gör man mycket rotationer åt ett håll och lite mindre åt andra hållet. Och då blir man ju sned. Man vrider ofta ut högerfoten mer än man vrider ut vänsterfoten om man är högerhänt spelare till exempel. Och det finns ju alla idrotter. Till och med friidrott som man spontant tänker kanske är liksom väldigt naturlig rörelse med löpning och så springer man ju ofta, om det är högervarv eller vänstervarv, man springer åt samma håll på löparbanan då, och den lutar ju lite, så även det kan ge upphov till vissa snedheter då.
Ja, och sen blir man kanske specialiserad i en gren och ofta då blir det ju väldigt...
Ja, men precis. Så att vi, på ett sätt är det fantastiskt att kroppen kan lösa de här uppgifterna och skapa olika kompensationer och så, för det är det handlar om. Sen finns det ju ett mer optimalt sätt att röra sig och prestera och så. Prata om idrott, finns det otroligt mycket potential att utforska. Jag jobbar ju mycket med lite idrottare som inte har ont, utan de kommer för att de helt enkelt vill springa snabbare eller hoppa högre eller sådär.
Men det var ju så himla häftigt när vi har ju fått testa det här en session, och så gjorde du ett test när du tryckte, jag låg på en bänk och så drog jag upp knät och så pressade du mot mitt knä och jag försökte hålla emot och det bara föll ner. Och sen så gjorde vi lite övningar och sen så gjorde vi samma sak igen och så kunde jag hålla emot. Och det där var ju samma sak med dig, Victoria.
Kraften kom tillbaka.
Så att bara tänka då, göra benböj och inte ha de här musklerna riktigt aktiverade.
Precis. Nej, men precis. Och kroppen vill ju tillbaka det här naturliga tillståndet av att ha kontakt med alla muskler och så. Och i ert fall där så var det ju... För båda faktiskt att låren hade blivit överdominant och den djupa höftböjaren hade jobbat lite för lite då. Mm. Och då kan man ju liksom väcka den till liv. Det är inte så att muskeln blir större, men man får ut mer kraft under det passet så att hjärnan och muskeln kommunicerar bättre. Man får loss lite triggerpunkter och sånt som hindrar muskelfunktion. Man kanske ändrar bäckenets position så att man helt plötsligt... Man blir ju starkare även om det är samma muskel. Mm. Och jag har ju många gånger träffat elitidrottare både på träningar och givetvis på besök hos mig på min klinik. Men det som är spännande är att man nästan alltid kan förbättra idrottarna ganska radikalt redan vid ett första möte. Så att jag har ju många gånger haft crossfittare till exempel som atleter som har lyft jättetungt och kanske knäböjer 160 kilo, vilket är jättemycket då. Mm. Om man går hela vägen ner i botten. men bara genom att rätta upp kroppen, för de har ju den grundstyrkan. Och så rättar man upp den så de får ut kraften på rätt sätt genom kroppen. Så kan man ofta öka 5-10 kilo redan första passet, vilket är helt magiskt egentligen. För det ska ju ta månader att träna upp de skillnaderna. Och givetvis blir de ju egentligen inte starkare, men man får in alla vinklar så att kraften går i en och samma riktning och inte att ett knä wobblar eller som är vanligt då, eller att man faller sig lite framåt eller tappar positionen. Så det är otroligt roligt och häftigt att se så snabba effekter. Mm.
Det känns lite som magi, liksom. Vad hände här? Men när du förklarar så förstår man ju vad som händer. Mm.
Ja, jag kommer ihåg det från början, från när jag gick upp i min första början och bara var den här lärlingsfasen och man observerade, så kom det in person efter person som hade alla möjliga krämpor som man tänkte, det här kommer ju aldrig gå, va? Och nästan alltid så gick de därifrån studsandes, hoppandes. Och jag kommer ihåg en polis, hon studerade till polis och kunde inte fortsätta utbildningen på grund av jätteont i ryggen. Hon kunde knappt gå. Hon kom in, dels kom hon in med kryckor och så kunde hon knappt gå utan dem. Och jag tänkte att det här är ju egentligen ett akut patientfall och ska in på akuten typ, tänkte jag. Det var innan jag kunde detta. Och men hon studsade därifrån, gjorde fulla knäböj, inga problem på en och en halv timmars behandling. Då. Så att, det är fascinerande hur mycket man kan göra för många kroppar på snabbt, på kort tid.
Du har pratat om att du hjälper många idrottare, men vilka vardags, vad heter det, smärtor och problem? Jag tänker, jag led ju av diskbråck förra våren. Det hade varit så spännande att komma till dig då och se vad möjligheten för mig var. Det kanske fortfarande var operation som gällde, men det hade varit spännande. Men hjälper du många med till exempel diskbråck?
Ja, jag har jättemånga som kommer med diskbråck. Och de flesta som kommer till mig är ju vanliga människor som har vanliga krämpor. Alltså diskbråck, ländryggsont. Även om man tar diskbråck med ont i ländryggen och knäproblem och axelproblem och sådär. Alltså det är absolut vanligaste. Det är det. Men om vi tar diskbråck som exempel, så har vi ju jättemånga som kommer med diskbråck i alla möjliga faser. Då. Man kan dels ha den akuta fasen när man kanske knappt kan sova på nätterna för man har väldigt mycket ischias smärta till exempel då, som är vanligt. Och svårt att sitta och svårt att röra sig i vissa positioner och så. Till de som kanske haft ett diskbråck, nästan haft eller har det utläkt och har inte nervsmärta längre, man får ont i ryggen då. Så det finns, jag träffar ju folk i alla de faserna och nästan alltid så går det att göra väldigt mycket och minska smärtan brukar man kunna göra ganska omgående under besöket, men sen handlar det om att man inte gör tokiga saker i vardagen så disken får tid på sig att läka. Mm. Och i vissa fall så är det så pass illa att man behöver operera ändå. Men i de fallen så är det viktigt att man efter operationen ändå tittar på hållningen och funktionen för att skapa rätt position efteråt så man inte får ett nytt diskbråck på disken ovanför den som man har problem. Som är ganska vanligt då. Att man precis har läkt ut och så får man ett till.
Ja, men det känns ju tryggt nu att ha varit hos dig och jag har fått mina övningar, men jag blev också väldigt glad för när du gjorde hållningsanalys och tittade på min ryggrad och sådär så såg det ju inte så illa ut. Det var liksom inte några
Nej, precis.
Vad säger man? Det var inga...
Nej, man vill ju att det ska vara en rätt kurvatur genom ryggraden och att det ska finnas en rörlighet, att det ska röra sig på ett snyggt sätt. Och det var ju faktiskt rätt fascinerande om vi tar dig som exempel. Att din ryggrad rörde sig jättefint. Däremot var det lite ostabilt då i bäckenet och kring höfterna. Och det är inte helt ovanligt. Och det hände mig då att det kommer någon som har haft ländryggsont hela livet. Och så tittar man på ländryggen och den funkar klockrent. Det är inget fel på ländryggen. Tittar man på mekaniken i avlastade positioner så rör den sig hur fint som helst. Och så. Men så tittar man, men då är det nästan alltid, om det händer så är det nästan alltid att höfterna är väldigt wobbliga. Att det inte alls finns någon funktionell styrka i höfterna. Så att kompressionskraften ökar i ländryggen. Då får man ändå ont. Och då brukar det vara relativt lätt fixat faktiskt. När jag säger lätt fixat så menar jag att man kan få snabb effekt. Sen behöver man ju fortfarande kanske jobba med övningar och så för att bibehålla den effekten i vardagen och i livet. Så.
Men... det var ju många år liksom som jag kände att jag har en svag länk i min ländrygg. Jag hade ju inte ont, jag hade inte diskbråck, men jag kände att liksom där var jag inte så stabil och stark. Och då kanske så här vart fjärde år eller så fick jag lite ont där och det där onda höll i sig i några månader och så. Och då gick jag till, jag var kiropraktor och jag har varit hos naprapat och osteopat och det kändes alltid väldigt skönt precis efter behandlingen. Men sen blev det ju likadant igen, var min upplevelse.
Ja, ja.
Så det hade varit spännande ett test att se liksom vilken skillnad hade jag kunnat få postural träning. För att jag minns inte att jag direkt fick några övningar eller liksom för att så här, stärka upp då bäckenet som du pratade om. Att det där det var en svaghet som antagligen påverkade ländryggen eftersom den i sig inte...
Ja.
Det var inget fel på den.
Ja, verkligen. Man kan ju också, det kan ju vara så att osteopater, naprapater etc. som du har träffat gjort ett jättebra jobb med din ryggrad så att den faktiskt såg väldigt bra ut när vi sågs då. Men det som man då inte kanske har tittat på eller jobbat på lika mycket är ju då den muskulära styrkan kring höfterna och så. Men det är ju en fantastiska metoder om vi både tittar på osteopatin och naprapatin och kiropraktiken och kan ge jättemycket symptomlindring. Det som inte går via en yttre justering av ryggraden, det är ju att du kan inte bygga styrka av det. Så, och det är ju en stor skillnad om hur jag jobbar som posturalterapeut, och att man liksom jobbar med musklerna så att de ska dra in skelettet i rätt position och så då.
Men man kan kombinera
absolut,
de två,
absolut.
Eller olika ja. Terapier.
Mm. Det, om man vill ha snabbast möjliga effekt, så brukar jag säga att man ska gå till en duktig manuell terapeut. Och då kan det vara en OMT-sjukgymnast, eller det kan vara en duktig osteopat eller en duktig kiropraktor, naprapat.
Vad sa du nu, OMT?
OMT-sjukgymnast, det är en sjukgymnast som gör kiropraktik, kan man säga. Fast utbildad lite annorlunda och lite andra premisser och har. Men det är samma grundtekniker. Sen väljer man bort vissa nackjusteringar och så kanske, som man gör inom kiropraktiken. Så OMT är sjukgymnast till det. Så att kombinera dem gör att man kommer ännu snabbare fram. Sen märker jag ju, de som kommer till mig har ju väldigt ofta varit då hos de här olika yrkesgrupperna. Man kan ha varit hos dem vi precis har nämnt, man kan ha varit hos akupunktör, man kan ha varit hos massör, man kan ha varit hos alla möjliga olika. Och det är ofta först då man hittar mig, för att jag gör ingen reklam, har aldrig gjort någon reklam. Nu är jag ju med här, vilket är jättekul, men hittills har jag ju bara via mun-till-mun-rekommendationer blivit fullbokad egentligen då. Och det bygger ju på att när man är tillräckligt desperat så letar man vidare helt enkelt då. Så att av de här patienterna som kommit med, så är det många väldigt svåra fall, och av dem är det väldigt hög procent som får tydlig lindring, väldigt, väldigt hög procent då. Sen är det klart att det finns alltid någon som det är svårt att hjälpa, då finns det ofta en djupare stressproblematik eller näringskemisk problematik i botten också, som kan vara viktig.
Ja, titta på.
Och sen finns det säkert, ska jag tillägga också, någon som har varit hos mig så skulle må jättebra av de andra terapierna, såklart. Men jag ändå vill förmedla är att man ska inte tro att det är kört bara för man har provat alla de här olika terapierna, utan det är verkligen så att de flesta som kommer till mig har provat allt. Och antagligen är det så att varför inte de andra metoderna har funkat är för att den här djupa posturala kedjan som jag tittar på, och som inte så många andra tittar på det sättet, att det faktiskt sitter en felande länk där. Så att det är ju ofta den som har missats, och den kan man nästan inte behandla på något annat sätt än så som jag gör via övningar och via. Man kan liksom inte få den att komma igång via att äta bättre. Jag ska inte säga att man kan, men det är svårt att äta bättre och få se att den ger jättemycket effekt.
Ja, men precis. Ja, men jag har ju försökt, eller testat de mesta kosthållningar, och jag mår ju bättre och bättre, men jag kommer inte riktigt åt min höft.
Nej.
Men även faktiskt så har jag ju märkt skillnad på det också, att den har blivit bättre när jag har ätit annorlunda.
Ja, precis.
Men det är ändå, och det här vi ska komma till nu, till grundproblemet som vi älskar också, i med det här med funktionsmedicin som vi tycker är fantastiskt, när man tittar på just roten till problemet, att man måste hitta grundorsaken, att det är de här djupa linjerna i kroppen som måste fungera väl, så att det blir liksom alla bitar får ju absolut vara på plats, men hittar man inte grundorsaken så kommer man ingenstans.
Nej.
Och problemet kommer tillbaka och tillbaka liksom.
Ja, det kommer tillbaka.
Att symptomlindra då, eller man kan symptomlindra, men problemet kommer tillbaka. Så är det ju inom vår hälsocoachning också, att det gäller att hitta vad problemet är, för att annars så kommer det bara komma tillbaka.
Ja, för så var det ju för mig. Jag är jättetajt på utsida höften och utsida lår, och det är ju för att mina insida lår inte jobbar, och andra faktorer i mitt bäcken, och som då får konsekvenser upp i ryggraden och foten. Vi behöver inte gå in på detaljerna i min hållningsdysfunktion, men att hitta dem, då gör det framförallt att min utsida höft kan slappna av.
Precis, och många jobbar ju, om vi tar utsida höft som exempel, många jobbar ju med foam rollers och triggerbollar.
Ja, det har jag gjort.
Längs med utsidan till exempel. Och ofta känns det ju skönare, det blir ju friare och skönare då, va? Men sen blir den spänningen kommit tillbaks. Och då är det för att det finns någon underliggande muskulär funktion i kroppen som tvingar den muskeln att bli stel. För ingen muskel vill vara stel i kroppen. Det är viktigt att komma ihåg det. Om man känner stelhet någonstans, det är en kompensation. Det är inte naturligt. Det kanske är normalt i dagens samhälle, men det är inte
vanligt.
Naturligt. Vanligt, ja, precis. Så att det ska vara avslappnat i alla muskler som man egentligen kan känna. Det är de djupa musklerna som man inte har lika lätt att känna på sig själv. De ska vara aktiverade och igång då. Men det du tar upp där, det är ju en av styrkorna, tycker jag, med mitt arbetssätt. Det är just att man tittar på vad är den funktionella grundorsaken till problematiken. Det är jättevanligt att någon kommer med knäproblem. Till exempel då, så kan man ha ont på insidan av knät. Jag har haft flera stycken som har haft ont på insidan av knät i flera års tid. Och så tittar man, jag gör alltid så att jag tittar på en hållningsanalys och funktionsbedömning oavsett vad man söker för. Det spelar ingen roll om man söker för en tennisarmbåge eller för huvudvärk eller för en insida knä då. Men om vi tar det här knät som exempel, så kan det ju vara så att foten på samma ben är väldigt utåtroterad och höften på samma ben är väldigt svag. Och då kommer det, när man rör sig, bli ett rörelsemönster att knät faller in vid varje steg man tar. Och belastar man tuffare, till exempel utfallssteg på gymmet eller man springer, så kommer knät vobbla in vid varje steg eller varje kraftansträngning. Och det är för att då kompensera kroppen. Har den inte den funktionella styrkan i höften, så kommer den jobba extra mycket med framlåret, extra mycket med utsida lår eller den här muskeln som heter tensor fascia lata. Och då kommer de trycka knät inåt in, så att det blir en press på de här senorna sitter på insidan knät. Och då blir det en överbelastning och en smärtproblematik då. Och då kan man jobba väldigt mycket på dem. Man kan massera loss där och man kan trycka. Man kan göra bra behandlingar för senorna. Man kan göra laserbehandlingar och olika behandlingar då. Men om problemet egentligen sitter i foten och i höften, som skapar det här rörelsemönstret som påverkar knät negativt, så är det väldigt viktigt att jobba på de grundorsakerna för att få en bestående förändring då. Och det som är fascinerande är att även om jag jobbar hela dagarna med grundorsaker, jag gillar inte att jobba med symptom egentligen, så blir det ofta en väldigt snabb symptomlindring. Så att kroppen är fantastisk på det. Den vill inte ha ont. Den behöver bara liksom lite hjälp att komma i rätt ordning då. Så att inte så sällan så kan ett knäsymptom, fast det har suttit i 5 års tid, försvinna under första behandling utan att man egentligen rör knät. Bara genom att man jobbar på foten och höften och resten av kroppen då. Så att belastningsfördelningen sker bättre genom knät då. Och det är rätt fascinerande.
Det måste ju kännas som magi för den som upplever det där.
Ja, men det gör ofta det. Det är många, jag har fått många sådana smeknamn som, ja, det var ju, jag var ju till exempel, och jag har jobbat lite utomlands också, så var i Karibien och jobbade en gång, och då var det en som inte ens kan lyfta sin arm på 4 år och hade gjort 4 axeloperationer för mig och seglade väldigt mycket. Så i vissa positioner var det tufft för honom då. Och han var ganska motvillig till behandling, så att, men jag tyckte synd om honom, så jag sa att jag tittar på den i 20 minuter för att vara schysst så. Och det kan jag med på. Och sen redan under de 20 minuterna då, så blev axeln i princip full rörlighet i. Och så kom han tillbaka dagen efter och hade berättat stolt att han hade seglat vad det nu var för manöver liksom, första gången på väldigt länge. Och han gick runt på stranden och pratade om Jesus uppe ibland. Så att man har fått höra många saker. Crossfittare brukar, eller det finns en som blivit årets box faktiskt, en fantastisk box som heter Vagnhallen Crossfit i Göteborg då. Som det fanns en som var, de har inte kvar där just nu, men de var coacher där förut, som kallar mig The Body Whisperer och så man får höra alla möjliga varianter. Så att det kan kännas som magi, men det är, ja, det är verkligen inte det, utan det jag gillar med den här metoden är att den är väldigt logisk och extremt ingenjörsmässig. Jag har ju pluggat ingenjör ett tag, så att man tittar liksom väldigt biomekaniskt och var hamnar kraftlinjerna, och sen kan det kännas som magi för den som upplever det, för att det blir ofta så stora förändringar på så kort tid.
Ja, för några år sedan skulle jag nog trott det, men nu är jag så nernördad i det här, så nu snarare förstår jag hur det funkar, men ja, men det är inte så lätt. Och jag, när du tittar liksom, jag stod ju med och såg när du analyserade Victoria till exempel. Jag ser ju inte de här små justeringarna. Du ser, ja, men där tippar bäckenet lite så, och så faller in dit, och axeln och nacken, och bara står där och kisar och försöker se det här.
Så jag förstår, ja, att kanske det, ja. Så att du har tittat på mig, Lotta, och bara, men gud vad sned hon är.
Nej.
Och inte sagt något.
Nej, precis, bara Victoria, du skulle nog, utan ni som jobbar med det här och kan se, det är ju liksom år av träning. Förstår jag.
Jo, men så är det. Man måste ju se många människor och så. Sen lär man sig, andra sidan, det finns ju ett rad olika sätt att kompensera på. Det finns ju ändå vissa mönster som är hyfsat återkommande då, så att man lär sig se och veta vad man ska titta på. Så.
Ja, men när du visar så visar ju du lite överdrivet, så att vi ska förstå liksom.
Ja, precis. Jag brukar ta före- och efterbilder till början med, och så brukar jag visa i kroppen och Och ibland kan jag ju ta en bild och zooma in på bilden och peka, och då brukar man ju kunna se dem.
Ja, men det var väldigt bra, de här före- och efterbilderna, för då kunde man ju faktiskt se, ja, men där har jag kommit upp, mina axlar är inte lika roterade och sådär.
Ja, men det brukar vara motiverande att få se vad bara ett pass kan göra, så vet man att man kan jobba på det hemma sen också.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Men ska du berätta lite snabbt hur en session med dig går till och lite vad man kan få för slags övningar och så, hur det går till hemma och hur ofta man behöver komma? Och...
Ja, men precis, för det kan det vara krångligt om man bara börjar där. Är det jobbigt att träna sen liksom? Ja, men börja.
Ja, men det är jättebra frågor. Så när man kommer till mig så har man på förhand fått mejla in lite förhandsinfo så att jag har hunnit. Eller det gör man som man vill. Man får ta det på plats också om man förrör det. Men om man mejlar in det innan så kan jag förbereda mig lite kring vad man har för problem och vad man söker för och så. Så att det har jag koll på när man kommer. Och så pratar vi igenom det så att jag får höra med dina ord också. Vad det är, då har man kanske en målsättning med att man vill bli av med ett symptom i det vanligaste då, va? Och sen gör jag en funktionsbedömning och en hållningsanalys. Så man tittar på hållningen framifrån, från sidan och bakifrån och från andra sidan. Och så gör man lite olika funktionstester så man ser hur kroppen rör sig. Och sen gör man lite bänktester där man tittar på hur lederna rör sig. Till exempel de här SI-lederna, sacro- och iliaklederna i ryggen som är viktiga för hur det känns i ryggen helt enkelt. Så kollar man om de sviktar som de ska ha. Och sen då sammanfattar jag, och det här tycker jag är ganska viktigt, för att jag förstår en sak, men jag vill gärna att personen som kommer till mig ska förstå också. Så jag brukar dels prata under tiden med vad jag ser och så, och det kan ju vara kanske lite svårt att hänga med på för det är mycket information på kort tid, men på slutet vill jag alltid sammanfatta det så att den som är hos mig får liksom en utbildning i sin egen kropp och förstår, okej, jag har haft ont för att si och så, och se de här mönstren hos sig själv. Och jag brukar alltid säga att om man inte hängt med på det eller man tror man hänger med på det, så får man någon fråga en vecka senare, så ring gärna. För att jag tycker det är viktigt i processen att man själv också vet varför man gör detta eller, och vad man har som mål även funktionellt då. Sen då, utifrån vad jag har hittat så gör vi träningsövningar och de gör vi ihop på plats. Så man kommer i träningskläder av något slag. Och då, så det som man lär sig övningen och det som man gjort den en gång, och sen får man tydliga bilder och instruktioner efter passet också, och är det något så får man ju såklart givetvis höra av sig om det är något som är oklart eller som man inte har förstått. Sen väver jag in under behandlingens gång att jag kanske tar en triggerpunkt eller gör en annan manuell behandling som det heter när man använder händerna på olika sätt.
Ja, men precis, du drog så här för att aktivera vissa nerver.
Ja, men precis, och jag har många sådana olika tekniker då för att få kroppens nervsystem att kommunicera bättre med musklerna. Och det är ju en anledning att det går rätt fort att få effekt och att man, det är som att väcka kroppen till liv.
Och du tryckte på Victorias djupa...
Ja, den här höften. Vad var det den du tryckte liksom innanför höftbenet?
Ja, men precis. Djupa höftbön. Iliopsoas heter den.
Det var inte skönt.
Nej, det är inte behagligt, men det är väldigt...
Det gillade jag inte, men du andades bra.
Som en förlossning. Jag bara...
Ja, det är väldigt olika. En del tycker att det är obehagligt, en del tycker liksom äntligen någon som trycker och tyckte att det var mesigt innan. Så det är också spännande hur vi är olika som individer. Men
det kändes ju skönt efteråt.
Ja, ja. Ja, men det, och det får man hoppas. Det är ju så är tanken med den korta tortyren då. Så att, ja men absolut, så jag använder sådana tekniker under tiden för att, och jag kan ibland sätta kort akupunktur, inte så att man ligger med det i 20 minuter, men det finns lite andra sätt att jobba med akupunktur, jag gjorde inte det med er, men då, så att det tar egentligen ingen tid från behandlingen, men man kan göra lite specialtekniker och andra tekniker också som jag slänger in efter behov, men det skräddarsys ju efter personen som är framför en, och med, syftet är ju att kroppen ska återfå sin normala funktion. På slutet av passet så sammanfattar jag dels vad vi såg från början och dels vad vi har gjort under tiden och vad man kan göra på egen hand då. Så, och då brukar jag alltid fråga mig då, hur mycket behöver man göra på egen hand och så. Och då ska jag börja med att säga att jag gillar ju att jobba med grundorsaken och jag gillar långvariga resultat. Jag gillar att man löser saker på riktigt och inte bara symptomlindrar en kort stund. Så där utgår jag alltid ifrån. Samtidigt ska man också veta att det kommer bland en del till mig som kommer en gång, blir av med sitt symptom eller kanske flera symptom på det första besöket. Och så kanske de ringer något år senare och säger att nu har det blivit ett litet problem igen. Och så frågar jag, hur har det gått med övningarna? Och så visar det att de inte gjort övningarna en enda gång. Och det är klart, så vill jag ju helst inte ha det. Samtidigt så har de fått vara symptomfri över ett års tid och det är väl positivt på sitt sätt också då. Förhoppningsvis kommer en insikt att problemet trots allt kom tillbaka. Men det vanligaste är att jag vill att man ska göra övningar. Det brukar vara 8-10 övningar vid ett första möte. Jag brukar försöka hålla under 10 övningar för att man ska ha tid och man ska orka och man ska ha lust.
Det tar ungefär 25 minuter.
Det tar ungefär 25 minuter, precis. Och så brukar man få en kort version som tar ungefär 5 minuter. Så att om man inte hinner någon dag, om man har lite tidsbrist, så kanske man får de tre viktigaste övningarna och då tar det 5-7 minuter kanske. Något sånt där. Så där någonstans kan man förvänta sig. Så brukar jag säga att man gör det 4-6 gånger i veckan i ungefär 2-3 månader då, för att få en bestående förändring. Sen är det ju många som upplever symptomfrihet tidigare, men det gäller ju att jobba in det i kroppen så att det håller. Och därför brukar jag ändå säga 2-3 månader då.
Men gör man då oftare? Går det snabbare då?
Alltså, eller 2 gånger per dag kan man väl göra om man vill vara supernördig.
Jag tänker om man vill göra om man gör en gång om dagen liksom.
En gång om dagen. Som ett generellt svar så går det nog lite snabbare, ja. Mm. Samtidigt finns det vissa kroppar som mår bra om de vilar då också. För att det kanske är en stor omställning på kort tid. Man kanske har varit väldigt stel väldigt länge och helt plötsligt blir kroppen mjuk och den är ovan i att vara i ett sånt läge.
Så då, det är inte alltid bra att bara träna på?
Det är inte alltid bra, men då brukar, om det inte är en fördel att träna mycket ofta så brukar jag vara tydlig med att poängtera det. Men nästan alltid så är det bara en fördel desto mer man gör det. Mm. Jag har ju en del som gör det. De flesta brukar göra det på morgonen. Alltså man ställer larmet 20 minuter tidigare. Går upp och gör det på morgonen. Då får man in det som en rutin. Mm. Och så finns det andra som gör det inför sin annan träning. Alltså man kanske springer eller man kanske kör crossfit eller man kanske, ja, vad man nu tränar.
Jag gjorde det faktiskt innan mitt yogapass. Inte mitt morgonpass när jag började 5:30 på morgonen. Då gjorde jag det inte. Men det andra passet förra veckan så gjorde jag det innan. Just för att jag ville liksom väcka de här musklerna och få rätt från början så att jag inte gjorde fel när jag yogade.
Ja.
Och det kändes faktiskt skillnad.
Ja,
även om jag backar tillbaka lite nu. Jag liksom tar det lite lugnare i yogan för att liksom verkligen känna in i kroppen nu på ett annat sätt när jag gör den här omställningen.
Ja.
Jag tänker på nu när jag var hos dig, då jag hade ju inga problem i min kropp då, inga som jag upplevde själv, ingen smärta eller så. Så sen mitt diskbråck, det har läkt jättebra och jag mår bra i kroppen. Men jag var ju inte helt perfekt såklart i hållningen, så jag har ju fått övningar och jag gör dem och jag tycker det känns jätteskönt. Men nu ska jag göra dem då i typ 3 månader för att rätta till det här lite utåtroterade foten och inåtroterade knät och den lite svagheten i höften och sådär. Men när jag har gjort det då i 3 månader och liksom slutar med det här och sen, alltså, tänker du då att men det kanske är bra att om ett halvår eller år göra de här övningarna igen för att komma i form igen, för det slappnar av efter ett tag och blir lite sämre, eller behöver jag komma tillbaka till dig då, för då kanske det är någonting annat som har liksom karkat ur lite grann?
Ja, jättebra fråga. Och det ska jag säga också att det vanligaste är att man kommer 2-3 gånger till mig totalt sett. Det är det vanligaste. Och jag brukar alltid rekommendera åtminstone 2 gånger. För även om man blir symptomfri på första besöket eller perioden efteråt och på de övningarna man får då, så tycker jag att det är bra att man kollar av att det faktiskt har hänt det som ska ha hänt i funktionen. Att hållningen ser bättre ut, att testerna ser bättre ut. Så att det inte bara är en upplevd symptomfrihet, utan man vill gärna att det faktiskt ska se bättre ut också. Och då tycker jag att det är bra att man följer upp det. Det första programmet man får i första mötet, det jobbar ju på ens grundobalanser. De brukar ha varit där många år. De brukar liksom skapas under livets gång. Så de kommer alltid mer eller mindre vara relevanta för resten av livet. Så man kan, precis som du säger, man kan jobba intensivt med dem en period och sen kommer livet emellan om man gör något annat. Men det kan man bara ta fram dem någon gång ibland. Man kanske bestämmer sig, men nu har jag 3 veckor här och lite mer tid. Men då passar jag på att göra dem igen. Fast det var ett halvår sedan jag gjorde dem sist. Då liksom rättar man upp kroppen igen då, så man tar bort risker för att det uppstår något nytt eller så. Sen är det ju alltid bra om man har liksom tid och lust och ork att man tar en koll någon gång per år, någon gång varannat år eller sådär då, beroende på hur det känns. Om allt känns jättebra så kan man ju komma en gång per år eller varannat år beroende på hur noggrann man vill vara och bara kika att det ser okej ut. Men det vanliga som sagt är att man kommer 2-3 gånger. Sen finns det en del som har större problematik. Man kan ju ha steloperationer, man kan ha utbytta knän och man kan ha 4-6 ställen som gör ont. Och desto klart desto fler grejer man har. Och framförallt om man har börjat steloperera saker så blir det lurigare att få hel symptomfrihet. Men då kan man kanske vara jättenöjd med att man blir lite bättre och man håller sig där. För en del blir ju faktiskt bara sämre och sämre också. Och då är det en jättevinst att hålla sig på samma nivå eller bli lite bättre. Och då kanske man behöver komma fler gånger. Så att det skiljer ju sig lite.
Men jag tänker då att om man tränar upp sin... Får ordning på det här på 2-3 månader. Mm. Kommer tillbaka och bara, ja, men det ser bra ut. Kanske får några till övningar. Men sen så fortsätter man. Så man tränar hela tiden. Man tränar kanske med en vanlig PT. Mm. Eller om man tränar mycket stabilitet och rörelse. Så att man liksom håller sin funktion. Då borde man komma ganska långt.
Ja, då klarar man sig jättebra. Mm. För vad syftet är med träningen är ju att vi ska återskapa ett naturligt rörelsemönster i kroppen. Då, va? Vilket betyder att det svåra är att ta sig till balans. När man väl är i balans, när fötterna är raka, när kroppen är upprätt, så betyder det att om du går och tränar ett vanligt gympass eller på något här grupppass, aerobics av något slag, så kommer din kropp automatiskt, utan att du tänker på det, använda rätt muskler under det passet och koordinera den här rörelsen på rätt sätt. Så då blir ju det passet stärkande för din hållning och för din kropp generellt. Och det är bara positivt. Och det oftare du gör det, desto rakare blir det, desto bättre blir det då. Problemet är ju att många börjar ju med träning ur ett snett läge. Att man är redan kompenserad ur position. Och då är det ju tyvärr så att man har en tendens att använda det man redan är bra på. Så till exempel att om man spänner sig på utsidan av höfterna och framlåren och så kör man ett tufft pass med massa knäböj och utfallssteg, så kommer ju kroppen använda de musklerna mer, för att det är det man är bra på. Och då bygger man egentligen kompensationen starkare. Men om man först har fixat till sig lite grann, så kommer det betyda att när man gör knäböj och utfallssteg så kommer man jobba mycket mer med höften och med rumpan, som man helst ska då, va? Givetvis i framlåret med, det säger jag inte, men det ska ju koordinera ihop alla musklerna då. Och då kommer ju den träningen ge inte bara ökad styrka och kondition och sånt som man är ute efter, utan också en ökad, alltså en förbättrad hållning och bättre position. Så att det här är ju som en omprogrammeringsfas. Det här är ju ingenting, det här ska jag poängtera, för det kanske man tror att de här övningarna är ingenting som man måste göra resten av livet, liksom varje dag på något sätt. Utan det är ju en period för att programmera om kroppen så att den själv förstår att så här ska jag funka i alla andra sammanhang i vardagen då. Sen är det ju så, för man vill ju gärna säga att man gör detta en gång i sitt liv och sen behöver man aldrig mer göra det. Och teoretiskt sett så är det så. För då har man programmerat in kroppen i rätt position och så funkar den därifrån. Men sen har vi ju i västvärlden, vi har sittande, vi har bilkörande, vi har stress och vi har ditten och datten då. Så att det finns ju en tendens att man skapar lite asymmetrier igen.
Mm, det finns ju ingenting som man bara behöver göra en gång och sen är det klart resten av livet.
Precis.
Nej, men det är det. Livet och hälsan och kroppen, det är ett ständigt pågående arbete.
Så är det.
Ja, men jag förstår poängen nu med att nu ska jag göra de här övningarna som jag fick innan jag kör mina kettlebellspass där hemma.
Mm.
För det är ju väldigt mycket benböj och liksom, då känns det viktigt att rätt muskler tar plats och jobbar.
Och det är så jag tycker man ska använda det. Jag tycker man ska ha en period där man kör lite intensivare med den posturala träningen då, för att fixa till kroppen. Och sen kanske man har 2 eller 3 övningar, så brukar jag jobba att om man har kommit hos mig kanske på 3:e besöket då, så liksom, ja, nu ser det jättebra ut och man har inga symptom kvar och man har börjat löpträna igen och man har börjat köra sina pass av olika slag. Då tittar vi ihop liksom. Okej, vilka pass kör du? Om de här kör jag. Om jag till exempel kör yoga. Men vilka övningar är det bra att göra innan med ett yogapass? Då kanske det är 2 övningar innan yogapasset som gör att kroppen är i fas där.
Mm.
Och så kanske de här 3 är bra inför löpningen som uppvärmning. Och de här 2 är bra om jag ska styrkelyfta. Så att man hittar liksom verktyg för att det ska bli så smidigt som möjligt i vardagen då, va? För att det är ju så att man har inte mycket tid som helst då, va? Och det som är bra om man ska komma till mig, det är om man känner att man ändå kan avvara 20 minuter 4-6 dagar i veckan, 2-3 månader. Sen är inte det ett måste, men det är ju det bästa om man känner att man kan det. Jag har ju de som kommer och kanske bara har 10 minuter eller som reser mycket och sitter mycket i flygplan och på hotellnätter och så, då kan man ju klara sig ändå. Men det är klart att lite tid behövs det. Och sen finns det de tyvärr som behöver lägga mer tid. Och det ser man ju vid första möte.
Men skulle jag tänka nu på lyssnarna som hör det här och blir nyfikna, finns det någonting vi kan ge lyssnarna redan här så här att de här 2 eller 3 övningarna, de är bra för alla? Eller går det helt emot filosofin liksom, för då har du inte sett liksom, vad just de behöver egentligen.
Men det är en bra fråga, för att, precis som du säger, egentligen en stor anledning att jag får så pass bra resultat som jag får är för att jag skräddarsyr varje möte, alltså varje person jag träffar tittar, vad har just du för obalans, hur har just din kropp kompenserat genom livet och vad har det lett fram till och hur nollställer vi det och skapar en bra funktion. Så det är klart att det är ju grundfilosofin här. Men om man ändå ska försöka generalisera så gott det går då, så kan jag tycka att det finns 3 saker man kan tänka på. Och det första är ju då om man kan sitta på huk, alltså om man kan titta i huksittande, och då menar jag med hälarna i golvet och hela vägen ner. Och helst då att fötterna är någorlunda rakt fram och att knäna är lite mer utanför fötterna. Och om fötterna är lite utåtvridna så ska knäna helst vara mer utåtvridna i alla fall. Så kan man det så gör det ofta, gärna varje dag. Jag brukar kunna ge det som tips att man borstar tänderna i den positionen. För då blir det...
Precis det som jag...
Det är din intention.
Ja!
Ja, vad bra.
För då great gör... minds think alike.
Precis. Det är bra. För att då blir det ju att det blir gjort. För borstar tänderna brukar man inte glömma. Och då
kan Men man ibland kan man glömma att huka ner sig när man
Det kan man göra. Men om man får ihop dem så blir det väldigt bra. Mm. Det kan man också göra med om man har små barn. För små barn kan nästan alltid sitta på huk utan problem. Men sen kommer ju någon gång i livet så kan de inte längre det. Och då är det för att man inte har gjort det på ett tag. Man sitter på stolar istället. Så med små barn är det jättebra att lära dem från början att borsta tänderna på huk. Och så har man med sig det resten av livet. Så det är en jättebra grej som alla kan ta med sig.
Mm.
Men vad gör man då om att det kan sitta på huk? Det är ju det som blir lite frågan då. Och då mitt andra tips då är ju att många har en tendens att slänga upp ett ben på ett bord och stretcha baklåren efter en löprunda. Det är många som stretchar baklåren av ren vana, för det har man hört mycket om då. Och jag säger inte att det är fel, men om man tittar på en befolkningsgrupp så är det mycket vanligare att det är framlåren som är kompensatoriska än baklåren. Baklåren är ofta ett symptom på en annan problematik då. Så framlåren är egentligen där man ska lägga krutet och stretcha då. Så ett stretchingstipp kan vara att lägga krutet på framlåren. Sen ska jag väva ihop de här strax så ni ser en helhet här. Men det tredje tipset är att ligga i en såställning heter det. Man ligger på rygg med fötterna upp på en stol eller en soffkant eller någonting. Så att man ligger alltså och slappnar av på rygg och så har man en böjd höft och böjda knän. Och så får underbenen vila mot till exempel en stol då. Och om man bara ligger och slappnar av så kommer gravitationen trycka på kroppen på ett visst sätt så att svanken planar ut och spänningen i ländryggen släpper. Bröstryggen rätar på sig. Det blir längre och mer upprätt och många idag är krumma. Och bäckenobalanser, det tänker man kanske inte på, men om man är roterad i ett bäcken så jämnar det också ut sig. För att gravitationen trycker jämnt på bäckenet och golvet är i vägen så att det kommer bli en utplaning där. Och för att knyta ihop det här då, vad alla kan göra som alla mår bra av, det är att man börjar med att stretcha låren, det var tips nummer 2. Då släpper man på en av de största kompensationerna i kroppen. Sen lägger man sig i den här såställningen. Och vilar där 5 minuter. Och då rätar kroppen upp sig. Så då positionerar man kroppen. Och så avslutar man att man sitter på huk i 2 minuter. För då stärker man hållningsmusklerna. Och
skapar en
funktionell... Och förena tänder. Ja, precis.
Ja, just det. Det var...
precis. Så att om man vill ha en snabb grej då, så är det ju 1 minut stretch per höger lår och vänster lår.
Bara vika upp då och liksom hålla i foten bakom så.
Det är den enklaste varianten. Ja. Så på något sätt stretcha ut låren då. Den enklaste är att man tar tag om sin fot och då ska man försöka hålla knäna helt ihop då. Sen brukar jag göra så att man lägger upp foten på kanske en soffkant eller en stol och så sätter man knät i golvet så man får en lite brutalare stretch.
Men
på
något den sätt då... har jag i mitt program. Den är jätteskön.
Ja, men den är god. Lite så här gott ont så. Så att släppa på låren då, det gör man först. Då släpper man på en av de största kompensationerna i kroppen. Och sen som sagt positionerar man sig med den här såställningen. Då tycker jag 1 minut per sida på låren. 5 minuter i såställningen. Och sen 2 minuter huksittande.
Mm.
Det är en super rutin. Då får man alla de här. Och just ordningen är ganska viktig. Och där har vi en aspekt som är lite unik med posturalterapin. Vi kanske kan komma in lite på skillnader där, posturalterapi och fysioterapi till exempel. Men ordningen på åtgärder då, va? För att vi först släpper på kompensationen, sen rätar upp kroppen och sen stärker. Det finns ett syfte med det. Gör man det omvänt, om man börjar med högsittande till exempel, då är kroppen sned, har mindre tendens att jobba med rätt muskler och etc. Så det finns en, om man får ett program av mig till exempel, så om man vänder på ordningen på övningarna, så är det inte alls säkert att det ger samma goda effekt. Då.
Just det, det står i programmet att man ska göra dem i rätt ordning.
Ja, precis.
Smart.
Så det är lite spännande.
Ja, men du nämnde ju där skillnaden mellan postural träning och fysioterapi. Vad är det för skillnad?
Ja, men precis. Jag skulle säga att det finns tre fundamentala skillnader då. Och den första skillnaden är att man har ett globalt och ett lokalt perspektiv inom posturalterapin. Det betyder att man först tittar på hela kroppen och sen tittar på den lokala vävnaden som kanske gör ont då. Och om vi tar ländryggen som exempel då, så kan det vara spänt i ryggmusklerna där. Och det är de lokala musklerna, alltså den lokala problematiken. Man kan känna på musklerna, de är spända, det kan göra ont om man trycker på en kota. Så det är ett lokalt problem. Men sen måste man också ta hänsyn till den globala aspekten. Och det är alltså till exempel att om man har utrotterade fötter, så kanske bäckenet faller framåt och då kommer det bli tryck på ländryggen då. Så den globala aspekten är väldigt viktig för att komma åt grundorsaken då. Så tittar man alltså på det inom posturalterapin, och oftast inom fysioterapin så tittar man mer kanske på ryggen i sig och den lokala aspekten enbart, om man försöker på olika sätt få vävnaden i ryggen att slappna av eller stärka upp musklerna där omkring det. Men alltså, i posturalterapin har man både det här globala perspektivet och det lokala. Så det är den första stora skillnaden. Sen har vi den andra skillnaden, och det är vad man anser är hållningsmuskler. Alltså vilka muskler man anser att man ska arbeta med i ett hållningsstärkande syfte. Och då finns det någonting som heter posturalt svaj. Alltså hur kroppen svajar fram och tillbaka. Och det kan man mäta. Och då är kroppen på väg att falla lite framåt och falla lite bakåt. Och den har man då, utifrån den som har byggt en teori inom fysioterapin, att rygg och mage utför en ständig kamp mot varandra. Alltså man faller framåt och spänner sig. Ryggen och faller bakåt och spänner sig i magen. Det är också därför core-träning har blivit så populärt av olika slag, plankan etc. Inom posturalterapin tittar man på något som heter kollapstendensen. Det betyder att lolinjen faller på ett visst sätt genom kroppen. Det gör att skelettet kollapsar i ett visst mönster. Till exempel så tiffas bäckenet bakåt och ryggen rundas. Om man inte har några muskler överhuvudtaget och bara ett skelett och gravitationen. Och då kan man ju se vilka muskler som motverkar det. Alltså som drar skeletten in i rätt position. Och då blir det de djupa höftböjarna till exempel och insida lår snarare än mag och rygg. Vilket gör en ganska stor skillnad. Så man ser lite annorlunda på vilka muskler är viktiga i förhållande till en hållningsproblematik. Och den lilla skillnaden gör väldigt stor skillnad i att nå symptomfrihet på ett snabbt och smidigt sätt. Då. Och så den sista stora skillnaden. Och det är att man, när man gör en övning inom fysioterapin, om vi börjar där, så tittar man ofta på en lokal muskel. Man tar en axelproblematik till exempel. Man tittar på rotatorkuffen. Det är många som har tränat den med ett gummiband. När man har fått en axelskada så står man med ett gummiband och gör utåtrotationer då. Medan inom posturalterapin så tittar man kanske mer på okej, axeln är ur position. I vilken position lägger vi den här personen för att träna den muskeln. Så man, för att ta ett exempel då, istället för att stå upp och använda ett gummiband för att rotera, så kan man lägga personen i en såställning för att det rättar upp bröstryggen som kanske är ett av grundproblemen. Och sen kan man jobba med utrotation i den positionen då. Så man kommer både åt den underliggande problematiken och den muskeln som är relevant i förhållande till problemet då, va? Och för att kort bara ni som lyssnar ska få känna på detta i era kroppar, så kan ni allihopa prova att krumma ryggen så mycket som ni kan. Man krummar ryggen så mycket som ni går, så spänner man magen och så bibehåller man det. Och så gör man en utrotation med båda armarna, så man vrider ut armarna och så känner man hur det känns inne i axlarna. Och då brukar det vara ganska trögt inne i axlarna där. Och så jämför ni det med att sitta upprätta och svanka lite grann, lite lagom, och låta magen puta ut. Och sen roterar ni ut armarna igen.
Ungefär som man öppnar både kyl och frys samtidigt.
Precis, precis. Och då börjar man känna att det går lite friare in i axlarna. Så känslan in i axlarna ändrar sig där. Och ni kan prova igen, så sjunka ihop.
Man kommer inte ut så långt med
rörligheten ändrar sig. Och samma gäller om man tar nackvridning och sådär. Men så i den positionen så känner man att det är ju så att axeln ändrar inte sin funktion. Utan vad som händer är att positionen på resten av kroppen påverkas. Så därför är det här globala perspektivet så viktigt då. Så när man väljer övning så tittar man inte bara på vilken muskel man tränar, utan i vilken position tränar man det. Och på vilket sätt det relaterar det till resten av kroppen. Så det är de tre största skillnaderna skulle jag säga då, mellan klassisk fysioterapi. Jag är ju legitimerad fysioterapeut och posturalterapeut. Och
så du har koll på båda.
Så jag vet båda perspektiven.
Ja, men det blir ju så. Man plockar in lite olika saker, de bästa från alla världar. Liksom.
Ja, men det gör man. Och det finns jättemycket från alla världar. Det finns stora fördelar med att ha forskningsperspektiv och de medicinska bitarna. Mm. Och även stora perspektiv att titta på helheten.
Och det händer ju saker hela tiden och kommer på nya saker. Det är det som är så fantastiskt. Det här är ju, tycker man ändå är ganska konkret och man har sett, liksom, man vet var musklerna sitter och sådär. Men ändå så kommer man på nya saker hela tiden.
Ja, det är fascinerande. Men det är roligt också.
Ja, men eller hur?
Ja.
Lite spännande.
Hör ni nördar?
Vänta du bara.
Jag tänkte att du ska få svara på frågan nu om du har någon daglig rutin som du vill dela med dig av.
Ja, men jag har en morgonrutin och jag går upp och brukar dricka några glas vatten på tom mage då. Och sen brukar jag göra kort några sådana här posturala övningar som vi har pratat om idag. Och sen brukar jag, för då hamnar jag, varför jag gör det först är för att då hamnar jag i att musklerna kan slappna av, jag kan sitta upprätt utan att det är spänt i kroppen. Och sen brukar jag meditera en liten kort stund. För då är det skönt att sitta i en meditationsställning och man känner inga spänningar i kroppen och så. Så det gör jag alltid. Och sen brukar jag gå och träna där på morgonen på tom mage. Alltså gå till gymmet och köra styrketräning. Och sen efteråt äter jag någon god frukost.
Mm. Och då vid den tiden smakar frukosten som allra bäst.
Väldigt gott.
Eller hur?
Väldigt gott.
Härligt. Ja, och om man bara kan eller får göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du man ska göra då?
Ja, men det är väldigt spännande. Om jag ska svara kort så skulle jag nog ägna mig tid åt rörelse och konditionsträning. Jag tittar ju väldigt mycket på hälsoperspektiv och är ju nördig på det området. Så att jag emotionellt och tankar, känslor och näringskemi och träning spelar extremt roll allihopa. Men det finns ju också många som kommer till mig som är väldigt duktiga på att hantera sin stress. Väldigt duktiga på att äta rätt. Men ändå så har man ont i kroppen. Så att jag har mer och mer fått upp ögonen för att röra sig är otroligt viktigt. Mm. Vi är gjorda att röra oss. Så jag hade nog trots allt prioriterat det. Mm. Även om jag gärna äter bra och så.
Eller det där är så roligt. Mm. För många av våra klienter, de rör på sig och de tränar. Mm. Men de mår ändå inte bra. Och då är det kosten.
Ja, ja men så är det.
Liksom,
så är det.
Olika perspektiv. Och, så man kan inte glömma något.
Verkligen inte. Jag tror egentligen att de tre perspektiven spelar exakt lika stor roll. Mm. Och att jag tror är man riktigt bra på två av dem så kanske kan kompensera den tredje. Men ibland gör det inte det. Och då blir det precis som ni säger det. Så alla tre är nog lika viktiga. Om man pendlar, alltså vilket man själv tycker är viktigast. Men jag har haft alla tre någon gång i mitt liv, så jag tror det är viktigast.
Och sen är det ju så också, man har till exempel födoämnesintoleranser och går runt med IBS. Ja, då kan man inte aktivera de här musklerna. Så då måste man ju ta det först. Så att det är
bara inflammationer i kroppen som tar sig fysiska uttryck.
Man får ont i kroppen mycket lättare om man har inflammationer i kroppen. Och så liksom.
Så, vi sammanfattar den frågan.
Du får samarbeta.
För ja, man måste samarbeta. Människor.
Ja, men tack snälla Rasmus för att du kom hit.
Tack
för att du kom. Var hittar man dig nu då om man blir nyfiken?
Ja, jag finns på min hemsida är www.posturalworkout.com. Där hittar man mina behandlingar och så vidare. Sen finns jag på Instagram, på Fysio Rasmus med PH. PHISIO. Alltså Rasmus då. Och snart finns det också en hemsida som heter fysiorasmus.se där allting som jag gör finns, det vill säga även föreläsningar och utbildningar och så. Det kan så sista slag för att om man är PT eller om man är yogalärare eller om man är naprapat eller sjukgymnast eller liknande så håller vi utbildningar i detta så att det går absolut att ringa och fråga lite om det om man är intresserad.
Nej, jag har ju lovat att inte gå någon mer utbildning på ett tag nu.
Tack så mycket.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.